Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once-in-a-lifetime-erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får du lyssna in Aron Flam som är komiker, författare och debattör. Med en lite så här kontroversiell och provocerande komik. Ta bara när han gick igenom första majtåget och hade en t-shirt på sig där det stod krossa socialismen. Vi pratar om yttrandefriheten, varför han vill lägga ner public service. Vi går in på hans senaste bok, Det här är en svensk tiger. Som faktiskt också har varit beslagtagen hos polisen och varit i rätten. Och växt extremt mycket uppmärksamhet. Vi går in på hans podd Dekonstruktiv kritik. Ja, nu lyssnar vi in Aron Flam.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Aron Flam.
Tack så mycket.
Och jag måste först tacka för den legendariska boken. Alltså jag känner mig som en liten pojke när jag får den här faktiskt. Att jag har fått min första bok någonsin som har suttit i fängelse.
Ja, precis.
En svensk det är ju, tiger.
Ja, det här är en svensk tiger heter den. Officiellt enligt Svea hovrätt. Ja, jag skrev ju den där boken. Den är baserad egentligen på en poddföljetong, Dekonstruktiv kritik från början, som hette från början En svensk tiger. Men sen hoppade Beredskapsmuseet på mig som äger rättigheterna till En svensk tiger. Och då var jag tvungen att döpa om podden till Det här är en svensk tiger. Och sen blev det en bok. Och sen så beslagtog polisen 1,5 ton av den boken. Och just den där har alltså också suttit i häkten.
Ja, jag såg det. Jag fick då bok 275 av 2282 och sen en stämpel här. Den här boken har varit i beslagtag hos polisen. Fantastisk.
Ja, jag var ju tvungen att göra den stämpeln själv, förstår du. För polisen orkade inte stämpla 2282 böcker. Så.
Men, ja. Ja. Vi ska komma in på allt det här.
Och jag har mycket frågor, vi har supermycket frågor också från lyssnarna. Och innan vi startar igång, för jag skulle vilja dra ett lite för början, så har jag lite så här snabbfrågor jag hade tänkt på ändå. Och det är bland annat att när den här enorma succén som varade över en natt på Clubhouse ändå liksom mönstrade ut, så var ju du ändå inne på Clubhouse en del där. Och där så hörde jag till min förvåning ändå, det förvånas mig allt över, att du hade en staty som blev rest av dig. Kan du inte förklara lite grann? Va?
Nej, nej, det är Joakim Lamotte som fick en staty rest av sig.
Det var Joakim Lamotte som fick en staty rest av sig.
Och det var Chang Frick som reste den. Och sen så stal någon den. Nej, jag vet inte, men det var ju något sorts uppror mot kärnkraft som Chang ville uppmärksamma.
Så var det.
Jag har en liten staty som jag använder som omslag på mina avsnitt som jag sätter i olika sammanhang. En del av det jag blev åtalad för övrigt. Men ja. Så inte jag.
Det var det inte. Skitsamma. Jag blev imponerad av det ändå.
Och Zlatan har fått en staty.
Zlatan och Joakim Lotta har fått statyer.
Ja, precis. Exakt. Men Joakim Lamotts är snod. Så den var tydligen begärlig för någon. Ja. Medan Zlatan står kvar, så vitt jag vet.
Nästa tanke jag hade,
okay.
Första frågan gick ju inte svinbra.
Jo då, det gick jättebra.
Men det är ju så här, jag messade lite med Navid Modiri. Och då skrev han så här: du måste fråga henne om Spindelman pyjamasen.
Okej, okay. Det är ju inte pyjamas, det är ju en compression suit som det tydligen heter. Det är sånt man har när man tränar, vilket du säkert vet mer om än jag. Men det finns i alla fall på såna här kinesiska köpsajter man kan köpa, där de har tryckt liksom dräkten på med muskler och allt. Så jag äger två sådana av Spider-Man. Därför att jag när jag var liten gillade Spider-Man väldigt mycket. Och tror att med stora krafter så följer stort ansvar.
Är det någon...
Det var hans motto.
Jag förstår. Mm. Är det någon suit du brukar ha på dig?
Jag brukar på mig den när jag softar eller dammsuger. Eller vad det nu kan vara jag gör. Väldigt sällan tränar eftersom jag inte tränar så mycket som jag borde göra.
Får du lite extra power igen? Kan det vara så att du är inne i något stort drev på Twitter?
Det
och
är
du på
klart
Spider-Man?
Som satan att man får extra power om man sätter på sig en Spindelmannen-dräkt.
den är given. Mm. Min tredje fråga då. Det är ju när jag var inne och kollade på dina merch du har på din hemsida. Då. Så man blir ju väldigt intresserad att köpa de här kopparna för 200 kronor styck.
Ja, okej. Okay.
Men
det trodde jag inte om dig.
Nej, men jag blev ändå... Och jag gillade texten så här... Your feelings are hurting my thoughts.
Mm.
Kan du berätta lite grann vad den meningen betyder?
Ja,
vad är det
jag
för
vet
känslor
inte om
du, man
jag
får vet, när man får koppen hem?
Det vet ju inte jag. Jag hoppas att man får inga känslor utan bara tänka istället. Men jag vet inte om du har tänkt på det. Men ofta är det så i Sverige att vi säger jag känner. Istället för jag tycker eller jag tänker. Och det har att göra med att ingen kan rå för hur den känner. Så du går aldrig att egentligen argumentera emot någons känslor. Om du säger till mig till exempel, Aron, jag känner att du är dum i huvudet. Ja, då känner ju du att jag är dum i huvudet. Det är ju inte så mycket jag kan göra åt den saken. Liksom. Men om du säger, jag tycker att du är dum i huvudet. Då måste du ju motivera varför du tycker att jag är dum i huvudet. Så jag skulle vilja att vi argumenterade mer på det sättet i samhället idag än med känsloargument som tycks vara legio. Det vill säga det är väldigt många som använder sig av rena känsloargument och det är ju trevligt att folk kan uttrycka vad de känner. Det är inte negativt alls. Men det är inte så konstruktivt i en dialog eller en debatt, vilket är vad samhället och politik handlar om väldigt mycket. Och då tycker jag att folk ska stänga av sina känslor lite mer och kanske koppla på hjärnan. Så det är därför jag använder mig av det uttrycket. Att dina känslor sårar mina tankar.
Är det typiskt svenskt att vi kommunicerar på det sättet, tycker du?
Nej, jag tror det har blivit det under våra liv faktiskt. Jag tror inte det var så här för tidigare generationer i lika hög utsträckning som det är nu. Utan det här har blivit någon sorts passivt, aggressivt sätt att slippa ta itu med svåra frågor. Att man säger bara att jag känner att det här är fel eller jag känner att det här är jobbigt. Ja, men varför? Och hur ska vi lösa det liksom?
Mm. Och vad ska vi tänka mer på där? Det är att säga vad vi tycker mer.
Jag tycker folk ska tänka vad de vill och sen ska de våga säga vad de tänker. Och sen så kanske de tänker fel, för människor tänker fel hela tiden. Men vi kan inte veta om vi tänker fel eller inte om vi inte får pröva det mot någon annans tankar och åsikter.
Vad är det du har prövat i eten som har blivit störst reaktion på tillbaka?
Det vet jag inte. Det har varit rätt mycket under årens lopp. Jag har ju gett mig på narkotikapolitik, jag har gett mig på islamism, jag har gett mig på nationalism, jag har gett mig på liberalism, socialism. Ja, det är lite av varje liksom. Senast jag kan komma ihåg är väl nog Greta-skämt som folk blev väldigt upprörda över. Och det var inte ens egentligen om Greta, det var om Gretas mor.
Ja.
Men det var några år sedan. Så. Men folk blir upprörda hela tiden. Sen så tror jag just på Clubhouse där så var det ju en debatt där det handlade om användande av N-ordet eller inte. Och det blev ju också väldigt, väldigt upprörd stämning. Och sen fick jag reda på att efter att jag hade loggat ut så startades det flera såna här traumarum för folk som hade hört mig tala. Som behövde ta hand om sina sårade känslor för att de hade hört mig yttra ord.
Ja, det är helt otroligt. Det var verkligen så. När du drog ut, för jag satt och lyssnade på dem där också, så bara poppade det upp rum där man bara spydde galla på det i grupp efteråt. Som döpte Star & Flam.
Ja, så är det. Men
en sak som jag tyckte var väldigt intressant att höra på där, det är det här som du gärna får förtydliga lite. Men jag skrev det till dig efteråt också. Jag gillar verkligen att du förklarar det här på ett sätt. Men det är att när man är i någonting, eller att man bara får, är du en svart person så får du bara prata om hur svarta personer ska behandlas. Och är du en jude, då är det bara de som är judar som får prata om det. Och att man säger det, att du kan inte säga någonting om det här, för du är inte det. Därför kan du hålla käften. Det var ett av de vanligaste kommentarerna till dig som bara kom gång, som bara kom så här, gång på gång.
Ja, nu är ju jag juden. Så jag borde ju få tala om det i alla fall. Men jag tycker att det där är ett lite sorgligt och ledsamt sätt att se på människor. Därför att jag trodde att i en upplyst civiliserad värld så skulle vi försöka se bortom vad vi har för kön eller hudfärg eller sexuell läggning och se till karaktärsegenskaper. Jag menar, om det mest intressanta med dig, alltså om du definierar dig själv som man och du tycker att det är den största delen av din personlighet, är att du har råkat ha fötts med en snopp mellan benen, ja, då kanske du inte har så mycket annat på G i dig än vad du råkar födas som. Och det är inte särskilt intressant. Och dessutom så tycker jag det är sorgligt om bara människor som råkar ha fötts till en viss sak får göra sig själva till uttolkare av vad det innebär och vad det är. Därför att några av de största romaner jag har läst, tänk på Marianne Fredriksson, Simon och Ekarna. Jag menar, hon är ju en kvinnlig författare. Hon har skrivit om en ung judisk pojke som växer upp i Göteborg eller om det var Stockholm, ja, någon av de två. För innan hon var född. Varför ska hon inte kunna göra det? Det blev ju en jättefin roman som säger något om hur det är att vara människa, oavsett vad vi har för kön eller sexuell läggning eller hudfärg. Så att bara människor som tillhör en viss grupp eller en viss kategori ska få berätta vad den kategorin behöver, det håller inte jag med om, utan jag tycker vi ska liksom definiera oss själva utifrån minsta gemensamma nämnare, vilket är att vi alla är individer, alltså människor. Så, och individen som jag ser är också den minsta minoriteten. Det är den minoriteten som löper störst risk att förtryckas av vilka grupper som helst, även förtryckta grupper. Så det är individen som man alltid ska skydda.
Men kan det här också leda till att man segregerar grupper ännu mer, att ha det tänket?
Inte kan, det gör det. Det leder till det. Om du säger till folk att de ska fokusera på vad de själva och andra har för fysiska egenskaper eller medfödda egenskaper, då är det de kommer fokusera på. Och så kommer de se människorna som har de egenskaperna som del av ett större kollektiv istället för som individer.
Vad för kritik har du fått i det här?
Jag har kallats nazist, rasist, homofob, islamofob, vidrig, högerspöke, kvinnofientlig skulle jag tro. Jag orkar inte riktigt lyssna på allt. Och sen så är det ofta så att det här är ju vad människor känner. Och jag kan ju inte göra så mycket åt deras känslor. Om det här var någonting de tänkte och kunde backa upp med argument så skulle vi ju kunna argumentera om saken. Men det händer väldigt sällan.
Vad är det som irriterar så himla mycket, tror du? Varför stör sig så många på dig?
Jag vet inte, eller så här, jo jag vet väl ungefär, det är så här att det är tryggt att tillhöra gruppen. Och gruppen har sina idéer för sig. Och ibland är de idéerna fel. Och då är det irriterande med någon som säger att de är fel. Då känner sig gruppen hotad och individerna i gruppen känner sig hotade. Så det är ingen vinnande kombo. Men det är mitt jobb och också en talang jag fötts med som jag tänkte att jag skulle förvalta så gott jag kan. Så det är det jag försöker göra. Och sen emellanåt så är det givetvis oerhört deprimerande, förtvivlat, upprörande och orättvist. Men sånt är livet.
Alltså, sånt är verkligen livet. Men skulle du inte kunna dra någon av de här då? Dra på homofob eller rasist eller vad folk som... Dra någon av dina åsikter eller tankar som folk har gått igång på mest. Som, där känslan har berört.
Ja, men nu senast det här med N-ordet till exempel. Alltså problemet med rasism är inte N-ordet. N-ordet kanske uppfattas som något oerhört negativt, både av de som får höra det och av de som använder sig av det. Men det är inte där i rasismen sitter. Du kan byta ord från homosexuell till bög, till fjolla, till vad som helst. Det är inte där homofobin sitter. Det sitter liksom inte i ordet, utan det sitter i handlingar som begås mot personer på grund av att de kanske är homosexuella eller svarta eller judar eller vad det nu kan vara. Förlåt, vad var frågan?
Ja, nej men... Vad är det folk stördes på så mycket exempelvis när du diskuterar om N-ordet?
Ja, precis. Därför, alltså, ja, det är ju väldigt svårt. De tycker ju då att jag inte ska... Alltså att hela västvärlden är rasistisk och patriarkal och styrs av vita medelålders män. Mm. Var det någon som sa att det är bara vita medelålders män i styrelser. Då frågade jag den här personen, det här var ju på Clubhouse, då frågade jag den här personen, okej, men har det varit ett styrelserum i Nigeria? Och är det bara vita medelålders män där? För det tror jag inte. Utan jag tror att det kanske är svarta medelålders män. Du kan fortfarande prata om patriarkala strukturer. Men du kan inte säga att liksom, världen är mer komplex än vad människor i västvärlden verkar tro att den är. De verkar tro att det är vita medelålders män i varenda styrelse på vartenda företag på hela jorden. Men så ser det inte ut. Utan det är massor med asiater och svarta och sådär. Så kanske det är ett underskott på kvinnor. Det är möjligt. Men det är helt enkelt inte korrekt att säga att vita medelålders män styr jorden. Jag menar, du, hur gammal är du nu?
36.
Okej, så du börjar närma dig medelåldern. Jag är 43. Jag är väl medelålder då. Och jag menar, du och jag styr verkligen inte världen. Alltså, av vita medelålders män så är det kanske 0,000000000000000001% av jordens vita medelålders män som styr världen. De flesta av oss är ju bara vanliga härliga losers som går runt och tittar på superhjälteserier hemma i vår Spider-Man-dräkt. Liksom.
Ja, ja. Så är det bara. Och vi kan gå in på, hoppa tillbaka lite grann till när du var liten. Och berätta hur du första gången fann Trixten.
Första gången jag fann den?
Mm. Hur du kom över den?
Oj. När jag stötte på Trixten som karaktär, det gjorde jag nog väldigt tidigt. Jag skulle nog vilja säga att så här, första gången man blir egentligen på något sätt medveten om en Trixter-myt, inte absolut medveten, men när man rycks in i den som barn, det var Alice i Underlandet för mig. Och sen när jag blev intresserad av hjältemyten på ett mer så här, lite, inte vetenskapligt, men akademiskt sätt. Att jag började läsa på om att det kanske finns strukturer för hjältemyten och sådär. Då stöter man ju på Trixten som karaktär i hjältemyten. Han är ju den som hjälper till att ta hjälten från sin vanliga mundäna värld där han bor som fosterbarn under trappan till Hogwarts. Det är Tricksters funktion i hjältemyten i alla fall. Och då började jag intressera mig mer och mer för Trickstermyten. Och sen så vill jag också minnas en annan sak, och det är att Neil Gaiman skrev manus till ett seriealbum som heter Arkham Asylum, som kom ut när jag var kanske tonåring, som jag tyckte var oerhört, var målat med oljemålning och blandat med fotografier. Det var väldigt vackert. Det var väldigt bra manus. Det handlar om att Jokern tar över Arkham Asylum, alltså sinnessjukhuset där Batman placerar alla sina motståndare, de här superskurkarna då. Han tar över det på 1 april som ett 1 aprilskämt. Och allt han kräver är att han kommer mörda alla i personalen om inte Batman går med på att gå in och göra en sinnesundersökning. För Jokerns argument är varför ska han sitta ensam på sinnessjukhus när Batman är den som klär ut sig till fladdermus på kvällarna och bekämpar brott, vilket ingen normal människa förutom just då Bruce Wayne gör. Och Jokern är ju en sorts trickster-karaktär, verkligen. Och,
kan du förklara bara exakt vad en trickster är för någonting för de som undrar?
En trickster i politistiska religioner, alltså religioner som är innan kristendomen, islam och judendomen, så är trickster-karaktären ofta en gud som representerar kaos. Det är korsvägarnas gud. Det är den enda gud som kan gå mellan världarna, till exempel Loki i Asgård. Han är den enda som inte behöver gå på regnbågsbron, Bifrost, för att ta sig mellan Midgård och Asgård, utan han kan komma och gå som han vill. Och den funktionen är väl tricksterns i de gamla religionerna, Hermes och Mercurius i grekisk respektive romersk mytologi. Han uppfinner ofta lögnen, uppfinner ofta elden, sådana saker. Ger människan kunskap, men vanligtvis så drattar han på ändan själv när han gör det. Så om hjälten, brukar jag säga, om hjältemyten ska lära människan att bli gud, så är trickstermyten egentligen till för att lära ett djur att bli människa. Därför att när trickstern föds så är trickstern, han kan inte kontrollera sina armar och ben eller sin blåsa och sin rumpa. Han kräks och pruttar och rapar och bajsar på sig, och armarna och benen och snoppen gör vad de vill liksom. Precis som ett barn. Och sen genom alla de här misstagen som trickster gör under sin uppväxt, så lär han sig behärska de här tricken. Och det är så han blir människa. Och det är där jag tror man finner trickstermyten i hjältemyten.
Mm. Och då har du inspirerats av trickstern och tagit med den i ditt liv under hela resan egentligen?
Nej, men jag började ju med komik. Och komik faller väl under trickster-arketypen, skulle jag säga. Därför att komik är ju lite, vad ska man säga, kontrollerat kaos på en scen. Och då blev jag ju ännu mer intresserad. Jag var intresserad av mytologi redan innan, men när jag började med humor så blev jag väldigt intresserad av trickster-karaktären och vad dess funktion är i drama och sådär. Så studerade jag samtidigt som jag höll på med stand-up, och det var ju helt på egen hand, för det är inte som att det finns en utbildning i trickster-kunskap direkt.
Vad var det du tog med dig till på scenen då? För det gick ju väldigt bra för dig på scenen.
Ja,
du vann massa priser och, ja, och du verkar vara en så här uppskattad komiker.
Tack, tror jag. I den mån.
Jag har tyvärr inte sett själv, men jag läste att du fick massa priser.
Ja, men det har jag fått.
Årets rookie och ja. Årets, det var något jäkligt skönt namn där. Vad hette den nu?
Årets komikasse.
Komikasse, ja.
Mm. Och det där är ju ett pris man får för att man går ut och drar skämt som kanske människor inte vill skratta åt, men sen så får man dem att skratta åt dem ändå. Alltså fruktansvärda...
Livsfarliga
skämt. Ja, fruktansvärda skämt. Och,
jag måste ju stanna och fråga det här. Då undrar man så här, dra en av de skämten, eller vad det handlade om som prisade dig till årets komikasse.
Ja, nej, men till exempel, jag nominerar till årets pappa slash morfar Josef Fritzl från Österrike. Det var ett sånt där skämt.
Jag förstår. Lite hårda bud.
Ja, det är hårda bud i Mellerud. Men det var ju skämt, så att säga. Men det var väl första... Det var väl så jag slog igenom som komiker. Med just en serie Fritzl-skämt. I Raw på Kanal 5. Och det var många, många år sedan. Men det gick väl rätt bra. Hur man inkorporerar trickster i vad man gör på scen. Ja, men en trickster är ju någon som går mellan världarna, det vill säga mellan människornas vanliga värld, där det finns fullgoda skäl till varför handskfacket på bilen heter handskfacket, trots att du bara har kartor där och aldrig handskar. Och den andra världen, där du undrar varför gör människor så här? De beter sig helt tokigt. Varför inte kalla det för kartfacket?
Ja. Det var faktiskt en väldigt bra fråga.
Ja, tack.
Jerry
Seinfelds fråga, det är inte min. Men, ja.
Och till nästa grej. När var du började jobba på SVT eller public service?
Oj.
Och hur kom du in där?
Alltså man kan säga, första riktiga jobbet jag hade på public service var väl i elfte timmen, valrörelsen 2010.
Mm. Hur var det att komma in dit?
Ja, det var ju, jag var ju ung, färsk, oskyldig, extremt positiv, som en liten solstråle. Och sen blev jag radikaliserad och nu vill jag lägga till ner SVT.
Det var väldigt, det var hisspitchen. Jag måste tyvärr be dig att förtydliga. Du kom in där. Vad var det du såg? Vad var det du gjorde?
Nej, men,
och varför?
Men Elfte timmen var ju ett program. Det skulle vara ett politiskt satirprogram för valrörelsen 2010. Och SVT slog på stora trumman. Det skulle vara så fruktansvärt vast. Och det var väl därför de bland annat tog in mig som manusförfattare. Och jag gick med på det i utbyte mot att jag skulle få göra 3 sketcher om vad jag ville. Det visade sig bli 0 sketcher om vad jag ville. Och så fick jag skriva väldigt mycket skämt som de sen antingen tog och tog bort punchlinen eller det roliga ur, eller skrotade, i vissa fall använde, men då var de helt harmlösa skulle jag säga. Och det var väl, jag var inte så naiv som jag lät påskina tidigare här, utan jag har väl alltid varit misstänksam mot människor som säger att enda sättet att förändra systemet är inifrån. Därför att min åsikt är ju att om du arbetar dig upp inom systemet tills du är på toppen och kan förändra det, varför skulle du vilja göra det? Du är ju på toppen i systemet. Det finns ingen anledning att förändra systemet då. Så jag var väl lite misstänksam, men gick med på det här och behövde väl pengarna. Ung och dum liksom. Som att göra porr. Det slutade väl med väldigt många konflikter inne på redaktionen mellan mig och alla andra. Av den enkla anledningen att jag ville göra bland annat om svensk narkotikapolitik. Det var tabu, det fick vi inte göra. Jag ville göra om att vi inte hade någon korruptionslagstiftning, så att vi inte visste var våra politiska partier egentligen får sina pengar ifrån. Det fick jag inte göra. Och så ville jag göra om då FRA som precis skulle gå igenom, alltså flygvapnets radioanstalts lagstiftning som handlar om avlyssning av vanliga medborgare. Och det täckte SVT inte alls i den valrörelsen, för den lagen skulle igenom bara. Och då blev jag väldigt arg. Och det var väl där det började. Men sen har jag ju jobbat på public service fler gånger. Så jag har gjort det där misstaget många, många gånger. Och det tycks vara likadant överallt.
Och då, har du fått sparken varje gång? Eller har du fått,
Jag fick inte sparken. De hotade med sparken på 11:e timmen. Då kallade de in mig och så sa de: men Aron, om du inte tänker säga något på morgonmötena. För jag slutade bara, för jag upptäckte att men jag får sitta här på morgonmötena och ösa ur mig. Och sen så tar de allt och sen så har jag inget att göra resten av dagen. Och då slutade jag prata på morgonmötena och kallade de in mig. Och så frågade de om, så här, men Aron, vill du verkligen vara här? Och då frågade jag, men vill ni verkligen ha mig här? Och det ville de ju tydligen. Så ja, då fortsatte jag. Ja. Och sen så fick jag göra 50 kröniker om dumhet på Sveriges Radio. Eller fick och fick. De ville ju helst att jag skulle göra något som hade med sommaren att göra. Men jag ville göra om dumhet, så det blev 50 kröniker om dumhet. Där fick jag inte heller sparken. Men jag fick inte heller så många fler jobb.
och berätta, så, berätta nu då. Kan du berätta om du hade fått välja... Jag har ju hört dig prata om att du har satt lite olika krav egentligen på public service. Vad man skulle göra med SVT och SR.
Ja, men jag tycker ju att vi ska...
yttersta krav.
Vi ska lägga ner public service, sluta finansiera det. Och sen ska vi montera ner byggnaderna sten för sten och plöja salt i jorden så att inget må växa där någonsin igen. Det tycker jag.
Det är extremt tydligt.
Det är väldigt tydligt. Men jag brukar också lägga till att jag är beredd att kompromissa på de sista 2 punkterna om vi genomför den första punkten skyndsamt.
Och även, vad tänker du om alla som jobbar där och vad...
De får väl hitta nya jobb på den fria marknaden som alla vi andra, istället för att ta 10 miljarder av våra skattepengar som hade finansierat 15 000 sjuksköterskor, 17 000 brandmän och kanske lika många poliser varje år.
Men varför tycker du att det är så katastrofalt dåligt med public service?
Därför att jag tycker att statsmedia finansierad av staten, som staten tar in... För det första, all skatt du betalar du med en pistol mot tinningen. Det är så inte en bokstavlig, men staten har våldsmonopol. Så rent teoretiskt så är det så att de har en pistol mot dig, du ger dem dina pengar. Det gör du till det allmänna och vissa av de sakerna går till bra saker. Så det är liksom, det är en del av dealen så att säga. Men de kommer ta de pengarna oavsett. Om du inte vill betala för public service eller till exempel Sveriges bidrag till FN, då måste du ändå göra det. Om du inte gör det så kommer du åka i fängelse, för att staten har pistolen. Liksom. Och jag tycker att i fria länder, och Sverige ska ju vara ett fritt land, då är kulturen fri. Det vill säga, staten ska inte försöka styra kulturen eller media. Och när staten betalar 10 miljarder per år för det här medieinstitutet, då inte bara så styr de media fullständigt, för det är ju staten direkt som betalar, regeringen som utser styrelsen. Ja, det kan inte vara oberoende. Hur smart juridiskt de än har utformat det här, så är det inte oberoende. Så dels så tycker jag att det är väldigt fel då, att staten ska styra det. Och sen så är det så att när de har skapat det här, då tränger de ut alla andra fria verksamheter, som din och min verksamhet, som kanske skulle vilja, det kanske finns folk där ute som vill göra nyheter. Ja, nu går inte det, därför att enda stället som man kan få pengar för att göra det på är staten. Och det är inte lönsamt att konkurrera med 10 miljarder per år. Så det är grundproblemet. Och vad som händer sen när staten blir de enda som betalar för den här typen av innehåll, ja, det är ju att alla börjar anpassa sig, för de vill ju ha pengar för det de gör. Så de börjar anpassa sig efter staten, och då blir allting mer och mer likriktat. Alla börjar tänka likadant, därför att de vet vad staten vill ha.
Det blir korrupt.
Det blir korrupt. Du bygger in dumhet i systemet. Och sen så går det där årtionde för årtionde, och det blir mer och mer likriktat. Och för varje år som går så måste också alla fria medier måste ha mer bidrag för att kunna överleva, för att kunna konkurrera med public service. Så då måste vi börja putsa ut pressstöd till alla. Så börjar vi med pressstöd. Då blir ju alla fria medier också mer likriktade, för de vet ju vad som krävs för att få pressstöd. Och då blir allting mer likriktat, så skapar vi den här enorma åsiktskorridoren som man ibland pratar om. Och det är därför jag tycker vi ska lägga ner public service. Därför att det är motsatsen till vad kultur och media ska göra. Kultur och media ska vara ett oändligt antal fria röster som inte håller med varandra nödvändigtvis, utan är emot varandra eller bredvid varandra, eller bara det ska vara en kakafoni av mänskligt uttryck. Och när du skapar ett public service som är så stort som det vi har gjort, och med den politiska inriktning det har, då blir allting mer och mer likriktat. Alltså kulturen dör helt enkelt. Media dör, debatten dör, idéer. Vi får färre idéer på grund av det här, därför att det är centralstyrt. Tänk dig istället en decentraliserad mediemarknad där alla kan göra media hur de vill, när de vill.
Mm. Vad är åsiktskorridoren, alltså just idag, i public service?
Ja, idag, jag kan tänka mig att allting som har med miljö att göra är definitivt, där finns det, det är inte många små landsortsvägar som ligger utspridda över marken, utan det är en rak motorväg av vad man får säga och inte får säga, till exempel. Och när det gäller narkotikapolitik så har det blivit lite bättre de senaste åren, men det är för lite för sent egentligen. Islamism kan vi väl lugnt konstatera att SVT fortfarande inte riktigt vet hur de ska beskriva det eller täcka det eller sådär. Så det finns mycket att ta i, helt enkelt.
Jag förstår. Och vad tycker du att man ska göra? Alltså, du tycker att man ska bränna ner det, man ska odla lite salt och slänga lite salt på där, och sen så blir det så här. Men om man skulle hitta någon mellanläge då?
Nej, jag tror inte på ett mellanläge, därför att jag tror att vi har prövat den här vägen nu och det har visat vad det leder till. Och det är inte en bra plats att vara på, utan jag tror att vi tar bort det här, och sen så får de som vill göra kultur och media göra kultur och media, och de får klara sig på de pengar som finns till kultur och media. Det vill säga vad människor vill lägga på och vad företag vill annonsera för.
Men finns det något land som du har som föredöme i det här?
Jag tycker USA har en rätt bra mediemarknad faktiskt. Alltså det går nog att göra allting bättre. Det mesta är krångligt och byråkratiskt över hela världen. Men de har i alla fall ett litet public service. Och då säger folk, ja, men vill du ha Fox och CNN? Är det bättre? Ja, det är bättre. Vet du varför det är bättre? För jag slipper betala för det. Om jag inte vill, då kan jag stänga av. Men om jag stänger av public service, vilket jag till exempel i sommar har jag tittat nästan ingenting på, eller lyssnat på något som har med public service att göra, och jag måste ändå betala för det. Varför? Jag vill ju inte ha det. Jag tycker inte att det är bra för mig, och jag tycker inte det är bra för mina landsmän att få den här skräpkulturen helt enkelt tvångsfinansierad mot sin vilja, utan omröstning, utan debatt. Nej, det är inte demokratiskt.
Vi ska gå in på ett annat litet kärnämne här. Krossa socialismen.
Ja.
Okay. Vi leder inte igen till andra. Min första grej är så här, hur kom du på den här tanken? Men var föddes det någonstans som sen mynnade ut till första maj-tåget på ett annat sätt? Och massa alltså, andra grejer.
Ja, alltså,
en rörelse.
En del av det jag gör kan man väl se som att jag är emot grupptänk. Så när grupptryck uppstår baserat på en felaktig idé, då kan jag ge mig på det. Så det är ett sätt jag väljer ut mina mål på, kan man säga, i livet. Och socialismen har jag väl stört mig på sedan jag var barn, för det är verkligen en rackarns halleluja-stämning runt socialdemokratin i Sverige och arbetarrörelsen. Och jag gick väl och våndades länge och hur jag skulle angripa det där. Alltså, skulle jag göra det som ståuppkomiker? Ska jag göra det i artikelform? Ska jag göra det som bok? Och sen till slut så kom jag på att det enklaste är väl bara om jag gör en sketch där jag speglar socialisterna. Så jag skrev helt enkelt krossa socialismen. Och jag skrev krossa socialismen, inte krossa socialisterna. För det är två helt olika saker. Socialismen är en idé, socialister är människor. Vi ska inte krossa människor, vi ska krossa idéer. Om vi nu ska krossa någonting överhuvudtaget. Men det är ju så här att varje första maj så går arbetarrörelsen genom hela Sverige. Och så skriker de krossa USA, krossa sionismen, krossa Almega, krossa tjänstepensionen, krossa vad som helst. De sjunger krossa om vad som helst. Så jag tänkte, vad händer om man går med en skylt där det står krossa socialismen på? Och vad som händer är att de blir fullkomligt skräckslagna. De flyttar sig liksom 100 meter. Alltså jag fick ställa mig mitt i tåget. Så vad som hände var att de framför mig...
i tåget?
Ja, nej, de ställde mig mitt i tåget. Man fick gå, på den tiden fick man gå, även om man inte var med i sossarna. Vem som helst fick gå. Så jag gick ju dit med min skylt. Liksom. Och då var det någon kille som bara, det där är dåligt. Ja, men du får stå i mitten typ. Så fick jag stå i mitten. Och vad som hände var ju att alla framför mig ville ju inte synas med mig, så de skyndade ju på takten, så det blev så här 150 meters gap, och de som gick bakom mig ville inte synas med mig, så de saktade jag av på takten, så det blev liksom som ett 300 meters gap med mig i mitten av det socialdemokratiska tåget som vi då filmade. Så vad som hände är ju att det är ju många som blir väldigt upprörda på det här, och de ser ju inte själva att de, alltså för medans en av dem kommer fram och frågar mig, varför har du den här skylten, så skanderar hela tåget bakom mig, krossa Almega, för att vi går förbi Almegas kontor. Hur tror du, nu är det ingen som jobbar på första maj får vi hoppas, men hur tror du det hade känts för dem som sitter där inne om det går förbi hundratals, kanske tusen människor som alla ropar krossa Almega?
Ja, jag vet inte hur jag reagerat om det gick bli hundratals här utanför och ska krossa framgångspodden.
Ja. Men, inte jättekul.
Nej, det är inte jättekul, men lite kittlande också är det.
Ja, lite. Men det är liksom, det här är en del av vår politiska teater, kan man säga. Och när man vänder på steken, istället för att krossa kapitalismen, säger krossa socialismen. För krossa kapitalismen ser ju på varenda sånt här demonstrationståg. Och då är ändå kapitalism någonting som har höjt människor ur fattigdom över hela världen de senaste 100 åren på ett sätt som ingenting har gjort tidigare. Medan kommunismen och socialismen har förtryckt människor, mördat dem, massmördat dem och ja, gjort dem extremt fattiga. Både själsligt och materiellt. Så när man vänder på steken och säger krossa socialismen, då blir folk tokiga, kan jag berätta för dig. Då blir man väldigt, väldigt hatad väldigt, väldigt fort.
Men var du inte rädd att du skulle få någon flaska i huvudet eller skulle komma något rött spjut och spetsa det eller något?
Inte så rädd som jag borde varit, kan jag säga.
Ja, och det här har ju gjort, hur många år har jag gjort det här nu?
Nej, men jag gjorde det i 2 år. Och sen så var jag utanför public service i 1 år. Och sen så kom covid. Så vi får hoppas att alla är vaccinerade nu till nyår. Så att vi kan ha en folkfest mot public service utanför public service nästa 1 maj.
Spännande.
Ja.
Ser du fram emot det?
Ja, verkligen. Jag tänkte boka Trubadur och hela kittet. Liksom. Uh-huh. Jag har liksom kaffeförsäljning. Och,
ja.
Det ska vara glatt och trevligt.
Ballonger till barnen.
Ja, men det ska vara glatt och trevligt liksom.
Ja. Mm. Men till det du sa att socialismen har varit orsaken till massmord. Berätta lite mera. Varför socialismen är en sån...
Ja, men det kan jag enkelt göra för dig. Därför att socialismen har ett antal krav som bygger på radikal jämställdhet. Att alla ska vara så lika som möjligt. Och för att alla ska ha det så lika som möjligt, alltså rent fysiskt, så vill de krossa familjen, krossa alla hierarkier, de vill krossa religion och de vill krossa skillnader mellan könen. Och tar man bort alla de här grejerna, för grejen är att utan religion, familj, hierarkier i samhället och skillnad mellan könen, då faller samhället ihop. Så på olika sätt har socialister försökt uppnå det här målet med att alla ska vara så lika som möjligt. Men om alla ska vara så lika som möjligt, ja, då måste du göra alla smarta dummare, alla dumma smartare. Men det enklaste sättet, och det är det socialismen alltid kommer fram till, det är att göra så att alla får det lika dåligt. Så, och det gör de genom att helt enkelt försöka uppnå de här målen. Och när man försöker tillräckligt hårt, ja, då lyckas man. Då ser man plötsligt inte skillnad på sin fader och sin moder, sin syster och sin broder. Man vet inte vad som är sanning eller lögn. Och då går det ju rätt illa.
Alltså när man, alltså det socialismen pratar väldigt mycket om, det är att man är en röst för de svaga. Man hjälper de svaga att få det bättre. Så tar man från de rika. Lite Robin Hood tänk där.
Ja, det tror jag nog de flesta diktatorer har sagt i de flesta tider, att de är det lilla folkets röst. Det är inget man ska gå på, utan var och en får ta personligt ansvar för vad de är och vad de klarar av att göra. Om det inte är så att de har lagar och regler och system emot sig som är orättfärdiga, i vilket fall det kan vara rätt att göra motstånd.
Mm. Men varför saker just nu i socialismen är farligt för oss just nu? Varför lagar finns det? Varför regler finns det? Varför saker som vi har kommit in i som påverkar oss starkt?
Vi finansierar ju via våra skattesedel islamism i Sverige. Vi ger pengar till islamistiska organisationer.
Hur då?
Ja, vi ger direkt pengar till palestinska myndigheten, och vi ger pengar till en organisation i Sverige bland annat som heter Ibn Rushd, som är islamistisk och som sprider islamism och är alltså homofob, kvinnofientlig och judefientlig. Och sen har vi det här med att hela världen ska ställa om till en ny klimatpolitik. Kan nog också gå käpprätt åt helsike om man gör det fel. Och det ser ut som att i alla fall vårt miljöparti har bestämt sig för att göra fel. Så.
Hur menar du då? Att vi...
Ja, men om vi ska, allting ska vara el istället för bensin. Okej, okay, fine. Alla de här elbilarna ska ju ha batterier. Så då måste vi börja... Just nu så är kanske 1% av brittiska fordonsflottan elektrifierad, som det heter. Om vi ska göra det till 100% och 100% över hela jorden, då måste vi bryta enormt mycket smutsiga, sällsynta jordartsmetaller till de här batterierna. Så det kommer ju skapa något sorts radioaktivt moln över jorden, sure. Det kanske inte är koldioxid, men det är ett nytt problem. Och det är klart att vi kommer vara tvungna att ta itu med det. Och det är ofta så här att det skulle kanske gå att fixa om man byggde massa kärnkraft överallt. Men Miljöpartiet vill ju inte ha kärnkraft. Så hur ska de få ihop det här? Det kommer ju sluta illa.
Vad ser du en av de största läckorna vi har haft eller har i skatter?
Jämställdhetsintegrering är ju helt värdelöst. Det är ju också en sån här grej, vi ger jättemycket pengar, jag tror det är 40 miljarder per år nu eller någonting, till att alla myndigheter och organisationer ska vara jämställdhetsintegrerade, det vill säga använda sig av genusteori i utbildning och verksamhet. Och genusteori är ju då vad man skulle kunna kalla det för könskommunism. Om kommunism är att alla ska ha lika och det finns två kön, då är de inte lika. Då måste de vara lika. Och sen så har man kommit på en massa teorier på hur man ska få det så lika som möjligt. Och vad det slutar med är att killar inte längre förstår vad de är för någonting och blir jätteförvirrade. Och tjejer mår jättedåligt. Så det är väl ungefär konsekvensen av det.
Mm. Men vad är det som sker då? Alltså är det kommunikationen som man får ut då på skolor?
Nej, det är grundidén. Grundidén i genusvetenskapen. Det finns två grundidéer egentligen, och de går emot varandra. Alltså de är ömsesidigt uteslutande. Den ena idén är att det inte finns någon biologisk skillnad på män och kvinnor. Vilket du som har barn kanske kan intyga inte är sant. Och den andra är att det ena könet av de här två könen som inte finns är ondskefulla förtryckare och det andra könet är oskyldiga offer. Och om du säger till människor att de är offer, vilket då genusvetenskapen gör till tjejer, då kommer de börja känna sig som offer och det gör att man mår dåligt. Och om du säger till människor att de är förtryckare och det spelar ingen roll vad de kan göra för att sluta vara förtryckare, då kommer killarna att må väldigt, väldigt dåligt. Och säger du dessutom att det inte finns någon biologisk skillnad på män och kvinnor, så kommer de att bli oerhört förvirrade på sitt dåliga mående. Så det är väl ungefär därför jag tycker att genusvetenskapen är värdelös och vi kommer ångra alla miljarder vi har lagt på det.
Mm. Vad ska vi göra istället då?
Ja, det är bara att sluta med det.
Men om vi vill ha ett mer jämställt samhälle, är det något som vi...
Ja, då skapar vi lika lagar och regler för män och kvinnor. Så lika som det går att göra. Men på vissa ställen kommer det inte gå att göra. Inte utan att man förändrar allt i grunden. Kvinnor, transkvinnor i idrott är väl ett bra exempel på det. Det visar väl att vilken liten tjej som helst kan växa upp och bli precis vad hon vill så länge hon föddes som man.
Mm. Ja, den där är lite knepigare.
Ja, det är inte riktigt mitt skämt. Men det har du väl sett ett och annat klipp på nätet. Ser man någon kvinna som springer liksom så att hon är på ett 100 meters lopp 20 meter framför de andra tävlande. Och det är ju för att hon är född med testosteron.
Mm. Ja, men den är ju knepigare.
Mm. Det blir knepigare. Då kanske man i vissa fall ska bara tänka att ja, men det finns skillnad mellan män och kvinnor.
Det finns vissa skillnader.
Ja, så vi kanske ska ha olika omklädningsrum. Och så
vad är skillnaden då på män och kvinnor rent konkret?
Konkret så är det ingen större skillnad eftersom vi alla är individer. Men på gruppnivå, alltså om du drar ut så här stora normalfördelningar över grupperna, så är det vissa skillnader. Tjejernas har lite högre klocka. Om du tänker liksom en sån här bell curve. Så tjejernas är lite högre sådär. Så de är lite mer hoptryckta mot mitten. De har lite mindre variation i sin grupp. Killars lite plattare och lite mer sådär. Så vi har fler supersmarta högpresterande. Men vi har också mycket fler riktiga losers som är efterblivna. Men i genomsnitt ungefär. Sen så kan man se att grupperna i genomsnitt är lite bra på olika saker. Män är lite bättre på matte och fysik i genomsnitt. Och att läsa kartor och sådär. Och tjejer lite bättre på social interaktion och språk i genomsnitt.
Mm. Mm. Tror du det kan bli ett alltså jämställt samhälle på det sättet att man sitter på samma typer av positioner? Eller är det så att män och kvinnor aldrig kommer vilja ha samma typer av jobb?
Nej, men jag tror att vi kan komma till ett ställe där vi är jämställda på så sätt att du kan se kvinnor på alla typer av positioner. Sen vad de måste offra för att uppnå de positionerna, det är en helt annan fråga. Därför att just nu så får många kvinnor höra att de kan ha allt. De kan ha familj och barn och sin karriär. Och så är det inte, och så har det inte alltid sett ut för män heller. Så man brukar säga att inom ekonomi så handlar allting om avvägningar. Du får liksom trade-offs. Du får liksom byta en sak du vill ha mot en annan sak du vill ha. För du kan inte ha båda liksom. Och så är det väl med jämställdhet också. Det kommer inte bli perfekt jämställdhet, utan det bästa vi kan göra, tror jag, det är att ordna så att unga pojkar och flickor känner att de kan bli vad de vill, och sen så får de bli vad de vill. Men om det nu är så att en tjej blir sjuksköterska och en pojke blir ingenjör, då tycker inte vi ska tvinga dem att byta med varandra. För det är förtryck, helt enkelt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vad är för något som du skulle vilja ge med till alla barn under 10 år?
Att livet är hårt. Och det är nog bra om de anstränger sig. Och lär sig att smärta och misslyckande är en del av det.
Mm.
Så att lära sig hantera det är bättre.
Du måste berätta nu här, hur kom den här boken till? Det här är en svensk tiger.
Ja, men den kom sig av att jag fick in väldigt mycket frågor till podden Dekonstruktiv kritik som jag gör. Och när man delade in frågorna i grupper så var det väl var många frågor om hur jag kan kalla mig jude när jag påstår att jag inte tror på Gud. Och sen var det mycket frågor om när vänstern vände sig mot Israel och hur det kommer sig. Därför att de flesta verkar ha fått för sig att det här hände med Palme runt 70-talet där. Och då började jag göra en följetong som handlade om den gamla svenska beredskapskampanjen, det vill säga en svensk tiger som svenska staten riktade mot alla svenska medborgare så att de inte skulle prata bredvid mun under kriget och råka avslöja krigshemligheter till spioner och fiender. Och det var där, och sen så då har jag gått igenom i princip, kan man säga, ja, det blir ju Sveriges moderna historia är socialdemokratins historia, därför att socialdemokratin kom till makten 1932 och sen har de med några få undantag inte släppt den sen dess. Och mycket av det samhälle vi lever i Sverige idag är stöpt i socialdemokratins idé om ett folkhem. Så den här handlar väldigt mycket om makt, tystnadskultur och socialdemokrati. Och sen så kom jag in då på bland annat 70-talet, Olof Palme och Yasser Arafat. Hur det mötet händer och hur då socialismen och islamismen knyter band med varandra från och med oljekrisen 73 ungefär och framåt tills där vi är idag. Och också andra världskriget, vilket är den del de flesta verkar ha hakat upp sig på i den här boken. Det är sista och tredje delen. Och sen mittendelen handlar väldigt mycket om individualism och kollektivism. Och då går jag igenom lite religion och lite psykologi och lite statsvetenskap och lite filosofi och lite ekonomi. För att ge någon sorts bild av Sverige. Och jag tror att man skulle kunna kalla den där boken en polemik. Eftersom den är emot. Och tydligt så.
Var det något som du när du skrev den här boken, för du har också gjort extremt mycket research, har blivit fascinerad över?
Eller massor, hela tiden faktiskt. Det var det jobbigaste jag någonsin har gjort den här boken och det absolut mest givande.
Berätta någonting som du blev chockad över.
Ja, men för det första bara att läsa debatterna i de här gamla Expressen och Aftonbladet och Svenskan och DN från 70-talet och sen ännu längre tillbaka från 40-talet och 30-talet. Att läsa tidningar från den tiden var väldigt, väldigt intressant och givande. Och att läsa även romaner. Jag berättar i den där om en av de mest populära buddy comedisarna i svensk humorhistoria, vilket är Pettersson och Bendel, som var först en humorroman som var oerhört populär i Sverige och sen blev till film i början av 30-talet och det blev nazisternas favoritfilm. De tyckte den var superbra, rolig och informativ. Den var väldigt judefientlig, alltså de gillar inte judar i den, men ja, det är väl en tolkningsfråga också, kan man säga. Och ja, och när man läste då liksom Pettersson och Bende så inser man att men Sverige har ju haft levande humor innan public service, innan alla kulturstipendier och alla de här stiftelserna som ska se till att konstnärer bara gör det staten vill ha. Så fanns det någonting som levde och sprudlade liksom, även om det var väldigt antisemitiskt, så var det ändå en välskriven springa i dörrar-fars, kan man säga. Så sånt har jag stött på. Men också omfattningen av Sveriges handel med Tyskland var ju enorm. Det var ju större än vad jag någonsin hade kunnat ana.
Det var en hörde dig säga det förut, att det var typ 20% av BNP.
20% av all vår utrikeshandel var med Tyskland. Från 39 till 45.
Så då kan man verkligen säga att de stödde...
Alltså de var mer på Tysklands sida än någon annans sida. Så kan man utan problem säga. Och sen lägger du till att det vanligaste andra språket svenskar pratade på den tiden som andra världskriget var tyska. Det mesta av vår kultur var precis lika influerade som vi är av USA idag. Så var vi av Tyskland då. Och hade väl större chans att vara med i den tyska kulturvärlden eftersom vi är ett germanskt folk och har ett germanskt språk och sådär. Många av våra vetenskapsmän och sådär pratade ju tyska och skrev också, när de hade skrivit en avhandling så översatte de den till tyska och gav ut den på tyska också. Och det här inspirerade, mycket av det som producerades i Sverige inspirerade ju nazisterna i Tyskland. Rasforskning och andra saker. Och omfattningen av det... Jag vill alltid på något sätt säga
att övervägande del av Sverige nazister under den här tiden när du har läst på.
Jag tror det var väldigt mycket, alltså jag tror de flesta var Tysklands sympatisörer. Och sen så tror jag att det fanns väldigt mycket nazister i Sverige. Alltså väldigt mycket.
Är det här någonting man vill mörka?
Det har man historiskt absolut gjort. Jättemycket. En av de absolut vanligaste formerna av lögn i Sverige. Från det offentliga Sverige, det vill säga public service, vårt kulturetablissemang, allt det här som är statsfinansierat. Det är, på engelska så har de ett uttryck som är lying by omission. Alltså att man ljuger genom att inte berätta något. Alltså du ljuger inte rätt ut, du bara struntar i att berätta vissa delar. Och på så sätt så får människor en inkorrekt bild av vad som händer. Och så är det ju absolut med antalet nazister och antalet svenskar som stred för Hitler. Därför att de kom tillbaka till Sverige och de ville ju de allierade ha utlämnade till Nürnberg. Men Sverige vägrade ju lämna ut dem. Så Sverige skyddade ju nazistiska krigsförbrytare under hela deras liv här i Sverige.
Mycket saker du har hittat här.
Det kan man säga.
Vad tyckte du då? Jag lyssnade på... ett avsnitt i Destruktiv kritik och då så pratade du om en lite djur, en liten apa pratade du om i
Herr Nilsson, ja.
Ja, så fick ganska stor stor eller så här mycket tid i det avsnittet där du bröt din semester.
Ja, så är det. Nej, men den här killen som då titulerar sig som historiker, han är från början teknologihistoriker har jag fått reda på och inte alls militärhistoriker som han numera kallar sig. Och han började då med hjälp av podden Haveristerna twittra live om min bok Från Mars, och det pågick tills, ja det pågår nog fortfarande skulle jag tro faktiskt, även om jag nu har ignorerat konversationerna så jag har ingen aning. Men tidningen Arbetet gav honom en intervju dagen efter att jag hade vunnit i hovrätten. Bara för att liksom smolka glädjen i bägaren sådär. Tidningen Arbetet är såklart vänster, så vi kan gissa vad de tycker om att jag säljer t-shirts med texten Krossa socialismen på. Och där förnekade han ju då bland annat att Sverige och Tyskland dealade med varandra vad gäller guld. Naziguld, alltså guld som de har rånat från mördade judar och ockuperade folk. Och att Sverige fick en del av det guldet i utbyte mot bland annat järnmalm och kullager. Det är ju belagt av svenska forskare sedan 90-talet. Så då gick jag ut helt enkelt och rättade. Och sen så kunde jag ju också konstatera att den här killen kallar sig historiker. Vi har väldigt många akademiker i Sverige som jag misstänker har fått sina titlar mer för att de är duktiga socialister än för att de är duktiga akademiker. Och den här killen har en lång historia av att egentligen bara använda sin akademiska titel för att slåss för socialismens världsbeskrivning. Alltså han vill att den socialistiska bilden av världshistorien är den vi ska undervisa och skriva om, ingen annan. Och därför så stör han sig såklart på min bok, därför att min bok handlar bland annat om antisemitismen i Sverige, men eftersom Sverige är ihoptvinnat med socialdemokratin, i alla fall det senaste århundradet, så är det också en kritik mot sossarnas väldigt långa maktinnehav och hur de har betett sig, bland annat med nazister och islamister.
Mm. Men det handlar i alla fall 3 månader på att granska din bok.
Nej, det kan man inte säga. Därför att för det första, innan han började så sa han att den här boken är skit och lögn. Så då han har redan kommit fram till slutsatsen innan han har läst den. Och för det andra har han själv sagt att han bara granskar sista tredjedelen. Och en bok läser man ju då från första sidan till sista sidan. Det är ju vanligtvis i den ordningen. Därför att som du ser så har jag liksom tryckt siffror nere i hörnen på varje sida. Och det är liksom i den ordningen då. De ligger i kronologisk ordning man ska läsa. Från 1 till 600.
Det är väldigt lätt för de som köper boken att veta vilken sida man ska ta nästa gång.
Exakt. Det här är en idé jag har snott från alla andra böcker som någonsin gjort. Men absolut. Så han har granskat sista tredjedelen. Så om man kommer fram till sin slutsats innan man har läst en bok, då är man ju inte speciellt välvilligt inställd till det man granskar. Och sen om man bara granskar en del av den och inte hela, ja då är det inte en granskning alls, utan det han ägnade sig åt är ju smutskastning. Och tanken är ju att jag ska nötas ner och att människor som också vill komma med sån här kritik mot socialdemokratin eller vänstern, de ska bli rädda och vara tysta. Det är det som är poängen med smutskastning.
Men känner du dig, alltså dels så är det ju på ett sätt är en komplimang att han har lagt så otroligt mycket tid ändå, som jag förstått att han har gjort, att han läst din bok och sen har han suttit och googlat på massa rader och försökt hitta någonting som gör att det du skriver är fel. Det är någon typ av lite så här gemensam kärlek i det där, som två boxare som går in i en ring och som står både och kramar sig.
Nej, men det är inte riktigt det, därför att så här är det, två boxare, och jag har inga problem med att ha en intellektuell debatt om vad jag har gjort där. Det är verkligen inte, men det måste vara en rättvis debatt, och det är skillnad på en rättvis debatt och smutskastning. Mm. Därför att smutskastning, det är så här. Tänk dig, när någon gör en recension på något du har gjort, om det är ett poddavsnitt, så får ju du en recension på det poddavsnittet. Då kan du bemöta den recensionen. Om någon säger jag granskar Arons bok bara sista tredjedelen, jag vet redan vad jag tycker innan, och jag kommer göra det live sena nätter, tidiga morgnar, lite när jag vill på Twitter. Och i arbetet så sa han också, de frågade hur länge ska du hålla på? För alltid. Aha, okay. Så då är det så att för det första så får inte jag någonting jag kan bemöta, därför att det kommer ju pågå för alltid, jag vet aldrig när han är klar. Och sen så förväntar sig då de som lyssnar på den här debatten eller metadebatten att jag ska sitta och vänta på att herr Nilsson går in och skriver någonting på sin Twitter på fyllan en fredagkväll när han har varit ute i Uppsala. Nej, det kommer jag inte göra. Alltså därför att det är inte rimligt att förvänta sig att jag eller du, om du har släppt ett avsnitt med mig nu. Mm. Att ska du då, om någon ska recensera, så kommer någon och säger så här, men jag ska recensera det här avsnittet, jag har inte lyssnat på det. Som Alexander och Aron spelade in. Jag har inte lyssnat på det, men det är skit. Jag ska bevisa det genom att jag ska gå igenom de sista 30 minuterna i 3 månaders tid på Twitter. Och jag förväntar mig att Alexander kommer sitta och bemöta alla tweets jag skriver. Och jag skriver rader med tweets, 40 stycken per gång. Och de kommer helt sure. Liksom, ja. Hela syftet med det här, det är ju att du ska gå runt och vara nervös för att uttrycka dig. Så att du vet aldrig när någon kommer fram och bara säger, du är en lögnare, Alexander. Du tog med Aron, du är hemsk. Ja, det är inte rimligt att förvänta sig att någon ska gå med på de debattvillkoren. Nej, överhuvudtaget. Förstår. Utan det är ett annat syfte helt enkelt. Syftet är bara att smutskasta mig, bryta ner mig, skrämma folk som står vid sidan av så att de inte vågar tala om boken eller sådär. Därför att då har de ju stött någon som då den här historiken påstår är en lögnare.
Men har du mått dåligt i allt här?
Alltså jag kan inte förneka att efter att det inte blev något överklagande i hovrätten, så där jag borde känt lättnad och glädje, så sjönk jag ner i något av en postproduktionsdepression. Därför att i och med det så är ju då projektet med den svenska tigen klart. Och då måste jag gå vidare med mitt liv och göra någonting annat. Och då borde jag egentligen redan ha börjat med det om jag känner mig själv rätt. Därför att annars så kan jag få en liten sån där svacka. Så jag är helt slut. Därför att jag, för första gången den här sommaren så tänkte jag också att jag skulle ta semester. Mm. Och då tänkte jag att jag ska jaga lugnet. Men det enda som händer när man jagar lugn, det är att man blir helt utmattad. Mm. Så nu börjar väl inofficiellt kan man väl säga valåret 2022 i september, och då ska jag väl börja jobba igen.
Mm. Ja.
Ja.
Vi måste hoppa vidare in på det här som har gjort att det här är en av få böcker som har suttit i häkte.
Mm.
Berätta lite grann. Det var den här fina tigen här på framsidan.
Men de säger ju det.
Som rörde upp något enormt. Till och med så att det var internationell press som skrev om det.
Ja, så är det. Nej, men det var ju märkligt åtal. Därför att jag gjorde podden och då gör jag ju omslag till poddavsnitten. Och då gjorde jag med en svensk tiger. Men jag klippte ut en svensk tiger, alltså originalet, Bertil Almqvists original. Sen färglade jag det själv, för jag har en svartvit skrivare. Och sen så satte jag ju in det tillsammans med min lilla ministaty, Mini Aron, i olika miljöer. Där jag liksom gör scenografin, där scenografin brukar spegla innehållet i avsnitten. Alltså tanken är väl att folk som lyssnar på podden ska se det som att de får hänga med Mini Aron och den svenska tigen på någon sorts resa genom Sveriges historia. Så det var ju vad bilderna skulle förmedla, och då ringdes jag upp av Beredskapsmuseets advokat Marie André, som skällde ut mig efter noter och sa att det var deras tiger. Och då sa jag att ja, men jag har placerat tigern i ett nytt sammanhang, vilket enligt svensk lag är helt okej. Därför att då skapar jag en ny mening. Det är liksom inte tigern så som den såg ut på originalbilden, utan jag liksom har satt in den i en ny miljö med Mini Aron och Thor och Loke, eller liksom en dansk tiger som är röd och vit, eller lite så här olika tablåer som jag kallar dem för. Så jag sa, då bråkade vi och så slutade med att jag bytte namn på podden till Det här är en svensk tiger istället. Men sen visste jag ju att det här skulle bli en bok, och jag ville ju att min tiger skulle vara med på framsidan, så då lät jag rita min helt egna tiger som du ser har en, den har inte lika tjocka ränder som originalet, och runt om eller i, det är en annan gul, det är en annan blå, den smilar lite mer på ena mungipan, den blinkar på ena ögat, och sen så gör den ju en Hitlerhälsning med höger tass, och sen på vänster framtass så har den dessutom en sån här armbindel med en svastika på.
Ett hakkors.
Precis. Och då vad jag har gjort då är att jag har ju vänt bilden upp och ner, kan man säga, och jag har lagt till en skugga i bakgrunden. Så jag har gjort tigen tredimensionell. Men vad man kan säga är att första bilden, originalbilden, Bertil Almqvists tiger, den säger ju till svenskarna att vara tysta. En svensk tiger. Tsch. Ja, och min bild förklarar ju vad svenskarna ska vara tysta om, det vill säga nazismen. Och så jag tyckte den var laglig redan då. Och då sa jag väl när boken kom ut, så sa jag, ja men stäm mig om du vill, civilmässigt. Ja, kom i civilrätten då, stäm mig. Och det gjorde hon inte, utan istället polisanmälde hon mig. Och då blev först mitt tryckeri kontaktat, och det fick jag ju reda på av tryckeriet. Och sen så kallade de in mig på förhör, och min förläggare och min grafiker. Och då tänkte jag att efter det här förhöret så kommer det vara klart. För jag bara går in och förklarar att jag heter Aron Flam. Om du googlar mig så kommer min Wikipedia-artikel, och så står det komiker där. Så jag lider under parodiundantag, och nu är det här klart. Så går vi vidare med våra liv. Men vad som istället hände var att 2 veckor efter förhöret så kom de och beslagtog hela lagret, alltså 1,5 ton med böcker av tredje upplagan, och några få exemplar ur andra upplagan, varav du har fått ett.
Som jag måste ändå förtydliga här också, jag är extremt tacksam för.
Ja, det är en ära att få ge den till dig. Men som sagt, läs gärna tredje upplagan och senare.
Absolut.
Så de tog 1,5 ton böcker. Och då blev jag tvungen att överklaga det beslaget då. Därför att det har ju inte hänt i Sverige att en svensk bok har blivit beslagtagen av svenska myndigheter. Det har inte hänt sedan Gustav Fröding och August Strindberg. Så lång tid sedan var det. Och den senaste bok som blev beslagtagen i Sverige var faktiskt Adolf Hitlers Mein Kampf på 90-talet någon gång. Och då var det bara så här 60 exemplar. Och då var det delstaten Bayern, alltså inte svenska staten, utan delstaten Bayern ägde rättigheterna och krävde att svensk polis då skulle beslagta upplagan, vilket de gjorde. Men min bok beslagtogs, och då sa de, men det har bara med omslaget att göra, sa de. Ja, och
så då lämna innehållet kvar och ta omslaget.
Och då sa jag, så här, men det är inte rimligt, därför att enligt svensk lag så är ju omslaget en del av boken. Och i mitt fall så är det extra tydligt, därför att det är jag som har designat omslaget. Det brukar inte författare göra, men jag gör det därför att jag gillar, det är precis som när jag gör de här omslagen till mina poddar. Jag gillar att liksom gestalta mina tankar på ett enkelt sätt. För mig själv. Och sen så blir det omslagen då. Så nu hade jag gjort den där, och jag visste att den där följde svensk lag. Så jag var inte speciellt orolig. Men jag överklagade det där att tingsrätten som sa att nej, du får inte tillbaka dina böcker. Jaha, så överklagade vi då igen till hovrätten. Och då fick jag tillbaka mina böcker. Och det här var alltså innan de ens hade åtalat mig i domstol. Det här var bara för böckerna. Och då skrev dessutom hovrätten, som är en specialdomstol för upphovsrätt, de skrev den här förundersökningen räcker inte till åtal. Och då tänkte alla, ja men nu kommer ju åklagaren att lägga ner. Men nej, det gjorde han inte. Utan han körde på. Så då vann jag i tingsrätten efter någon dramatisk dag där de gick igenom hela mitt liv och min ekonomi och kallade mig för snål och pekade på innehållet i boken. Både åklagaren och Maria André återkom till innehållet i boken hela tiden. Hela tiden.
Fast
de sa att det bara gällde omslaget så återkom de till innehållet. Åklagaren sa att nej men, han förstår inte hur omslaget kan vara en parodi om innehållet inte är en parodi. Men då är det ju en koppling till innehållet. Och Maria André återkom till innehållet också hela tiden. Så jag vann där och då tänkte alla, ja men nu har de vunnit, nu blir det inget mer. För de skrev i domen också att så här, det här ska vi inte väcka åtal för. Men så överklagade han då, 30 dagar senare. Och då börjar man bli lite matt. Inte för att jag inte hade räknat med det. Jag hade nästan räknat med det, för alla säger hela tiden till mig, det här kommer inte hända. Ingen kommer ens åtala dig till att börja med. Polisen kommer aldrig beslagta dina böcker av dem. Och sen så händer det. Det bara händer. Ja, men så jag vann i Svea hovrätt också i somras och nu har jag från Svea hovrätt papper på att jag inte bara lider under europeiskt parodiundantag. Därför att hemligheten bakom en parodi, vilket vi kanske borde avslöja för åklagaren, är att allvarligt innehåll med en liten vass udd på slutet. Så man kan ha ett allvarligt innehåll och en liten humoristisk udd och kalla det för en parodi om man nu vill. Men så då vann jag igen och vid det här laget så hade väl åklagaren tröttnat för han överklagade inte till högsta domstolen. Vilket jag tror kan ha att göra med att hade han överklagat igen så kanske jag hade vunnit igen och då hade det blivit svensk lag. Och det kanske de inte vill att vi ska ha parodiundantag därför att då har vi ju riktig yttrandefrihet och vem vill det?
Ja. Vad tänkte du på när du hörde att de var på lagret och beslagtog alla dina böcker?
Då tänkte jag, herregud, hur ska jag göra nu? Folk hade ju beställt de där böckerna, det var ju förhandsbeställningar. Och sen så tänkte jag så här, okej, men ingen kommer ju tro på den här ursäkten. Så då ringde jag en bekant som är en sån här, han är pressfotograf och brukar åka ut och liksom... Och jag bara, vill du ha historiska bilder? Och han bara, nej, jag är på lunch med familjen. Jag bara, de beslagtar 1,5 ton av mina böcker. Han bara, va? Var? Och jag bara, där. Han bara, det kommer jag inte hinna. Jag bara, det är 1,5 ton böcker. Du kommer hinna. Så han åkte dit och filmade. Det tog ju dem någon timme eller två att bära ner alla de där böckerna. Liksom. Så han filmade det. Och då skrev jag på Twitter att nu beslagtar polisen mina böcker. Och då blev jag uppringd av DN som inte trodde på mig. De sa så här, varför sprider du konspirationsteorier? Du har ett stort konto. Du borde... visa mer ansvar. Så det här är inte konspirationsteorier. Så fick jag en mailadress, så fick jag skicka beslagsprotokollet, alltså kvittot från polisen på att de hade beslagtagit böckerna. Och då blev det plötsligt fart på svensk media. För annars hade de ju ignorerat det med tanke på mitt rykte och min allmänna person. Och sen så, ja... Nu har jag vunnit och yttrandefriheten är väl framflyttad lite i alla fall. För om man ska utgå från den här senaste domen så gäller ju då det europeiska, alltså EU-lagstiftningens parodiundantag i svensk lag. Och det är också möjligt att få verkshöjd på sitt skämt. Så ett skämt kan rent konstnärligt eller juridiskt snarare bedömas som konst. Alltså det kan vara någonting unikt. Och det är fint tycker jag. Men ja, såklart. Har man gått igenom något sånt här så hade det ju kanske varit ännu bättre om det hade gått hela vägen och vi hade fått ett riktigt prejudikat. Liksom. Mm.
Trodde du att det skulle gå så här långt? När du valde att sätta en Highlander-tiger med hakkors på din bok?
Alltså när jag överklagade när de överklagade det här efter tingsrätten, då tänkte jag så här, men enda ursäkten nu, det är om åklagaren vill ha ett prejudikat. Då kan han säga, men det här gjorde jag inte för jävlas. Jag gjorde det här för att jag vill att svensk lag ska bli bättre. Men sen efter hovrättens dom så överklagade de det inte. Och då kan jag inte dra en annan slutsats än, ja, de gjorde det här bara för att jävlas.
Bra story, i alla fall.
Ja, den kan jag ju dra. Nej, nu kan jag ju inte det, för nu har jag blåst den i framgångspodden.
Nej, men den är ju otrolig. Man tänker ju inte det. Alltså, man kan ju inte i vildaste fantasi tänka att man ska trycka upp en bok som är beslagtagen av polis. Alltså, det känns som att det finns ganska mycket andra saker i samhället som man ska lägga fokus, tid och pengar på.
Ja, men jag vill ändå gärna tro att jag har skrivit någonting som är väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt intressant och väldigt, väldigt viktigt.
Verkligen.
Så på något sätt så kan man säga att det var väl bra att staten också tycker det, fast kanske inte på samma sätt.
Verkligen. Men nu finns det böcker att köpa?
Nu finns det böcker att köpa på min hemsida. Ja. www.aronflam.com/merchandise.
Ja, jag lägger länk här i bion här. Så kan man gå in och få en liten bit historia hemskickat. Vad ligger ett pris på en sån här bok nu? Vad ligger dagspriset?
Jag säljer inte längre de där som jag har bara.
Nej, men jag har
under 100 exemplar kvar av de som har suttit i häkten. Så de får speciella personer som du själv.
Så liksom. Otroligt tacksam.
Men 249 kronor kostar en bok på min hemsida. Och sen ändå, så tillkommer väl frakt skulle jag tro.
Ja, det är ändå ett bra pris med tanke på också att det är en gedigen bok. Det är många timmar.
Jag la några år av mitt liv. Och det där är resultatet. Och nu måste jag hitta på något annat att göra. Så nu ska jag väl skriva om processen av Aron F. Det vill säga mig. Så jag får in hela den här rättegångshistorien. Fast då ska den bli mycket, mycket kortare, tänker jag. Och mer lättläst. Mm. Och sen går vi vidare med livet. Eller hur?
Fantastiskt.
Men jag har en fråga till dig.
Oj, vad spännande.
Ja. Hur gör jag för att dekonstruktiv kritik, alltså min podd, ska bli lika framgångsrik som din podd?
Ja.
För jag har gjort min podd lika länge som du har gjort din podd. Mm. Och nu bor du på Marbella och har en egen akademi online. Ja. Jag bor inte på Marbella.
Dekonstruktiv kritikakademin. För till dig, exempel. Vad skulle sloganen vara? För dig som vill... Na.
För dig som vill tänka bättre än du känner.
För dig som vill tänka bättre än du känner. Ja, fantastiskt ju.
Men hur ska jag, är det någonting du... För du har ju ändå lyssnat ibland på min podd.
Absolut, absolut.
Ja. Så är det någonting du bara så här vet mer dig direkt som du tycker att jag skulle kunna göra? Jag behöver inte bli lika framgångsrik som du. För det är ju inte kanske helt rimligt att jag skulle bli det. Men lite mer framgångsrik.
Lite mer framgångsrik. Men du har väl mycket lyssnare?
Jag har mycket lyssnare, men du har ännu fler lyssnare.
Ja, fast det är väl ingen tävling, Aron?
Nej, inte på... Men, så här,
men om
så här,
men... jag... Du okay. sa själv, du hade precis kommit hit nu innan, så sa du också att nej, men jag har förberett mig lite grann här inför. Mm. Jag har kollat upp intervjuer jag har gjort. Jag satt själv och kollade på Kristina Skolin. Intervjun. Kanske ska bjuda in Kristina Skolin till det konstruktiva.
Det skulle nog vara oerhört intressant faktiskt.
Då breddar du din målgrupp lite grann.
Okej, ja. Ja, men jag förstår vad du menar.
Ja, men jag gillar din podd och den är ju extremt välgjord. Så
du tycker färre forskare som har skrivit tunga böcker och fler popartister?
Ja. Jag kanske lite mer avdankade popartister också.
Okej,
Nej, det skulle jag inte säga. Skämt åsido, vad hade man gjort för att få en... Nej, men alltså
jag gör så gott jag kan.
Nej, men du gör ju det fantastiskt bra och den är ju extremt stor. Sen så är ju den... Det är ju nisch på den, får man säga.
Det är nisch. Jag är en nischpodd.
Det är en nisch. Den är ju inte...
Det är inte så mycket B2B.
Nej. det är ju inte bara... Nej. Det är inte pizza ena dagen och salam andra dagen och pannkaka och sen lite rymden och sen lite tv och sen så är det lite fotboll och så. Det här är ju mer rummel och rabalder.
Fast jag har gjort en del om hallucinogener. Alltså LSD och svamp har jag gjort en del av.
Ja, men det är ju mer bredare.
Det är den inre rymden.
Ja, verkligen. Det är ju kanske lite mer bredare också.
Ja, men då gör vi mer av det helt enkelt.
Du, jag har lite frågor. Jag har massa lyssnarfrågor. Okay. Men innan så tänkte jag gå in på lite egna frågor som jag har till dig. Och det är lite blandat bara så här. Och den första är, av allt det du har läst och tänkt på, hur ser du på jordens undergång? Har du någon teori på det?
Menar du mänsklighetens eller jorden?
Ja, mänskligheten, för
jag
förtydligar.
Alltså jag tror ju att vi kommer gå under förr eller senare. Jag tycker inte vi ska acceptera det utan att kämpa emot. För vi har tagit oss i alla fall så här långt genom att kämpa emot. Så det tycker jag vi ska fortsätta med. Det verkar ha gått okej. Jag har väl ett rätt så här... Det är lustigt att du ser det. Att du säger just den frågan. Därför att jag har nog ett väldigt avstånd till jorden. Kan man säga. Jag brukar vara tvungen att zooma in. Därför att när jag börjar tänka... Så är jag ofta väldigt långt bort från jorden. Så det är bara en liten prick. Så det är som att man zoomar in. Så kan man zooma in på olika delar. Olika teman. Och ju mer man zoomar in, desto mer tragedi blir det. Och ju mer du zoomar ut, desto mer komik blir det.
Så du ser det nästan själv att du är lite så här utanför i din lilla bubbla?
Det är en stor del av mig sån.
För att du ska kunna få distans till allting också?
Jag tror att det är nog en medfödd talang till viss del. Och sen så har jag ju jobbat på det. Och läst väldigt mycket. Jag menar, i sommar så lovade jag mig själv att jag skulle läsa romaner. Det slutade med att jag läste en roman om franska revolutionen. Som dessutom är en historisk roman som är väldigt nära vad som faktiskt hände. Med de riktiga personerna och en del av deras riktiga korrespondens insprängd och sådär. Oerhört bra. Oerhört lik vår nuvarande tid för övrigt. Men då ser man de stora penseldragen. Så kan man säga.
Men så att mänsklighetens undergång tror du på? Du tror att den
ja, förr eller senare.
Inom vilken tidsspann?
Ingen aning. Kan hända imorgon, kan hända om 3 miljoner år.
Vad skulle kunna vara anledningarna till det då? Är det en pandemi?
Jag kollade
ett
upp.
Krig?
Men jag kollade ju upp topp 10-listan. Över vilka är de troligaste sätten som jorden kan gå under på väldigt, väldigt fort. Och då är det asteroid är ju bland de topp 3.
Men den är lite jobbig, för där känns det verkligen som att vi har inte så mycket vi kan göra.
Nej, Bruce Willis börjar bli gammal. Han kan inte åka upp och borra i rymdstenar längre. Rymdvarusinvasion stod. Jag vet inte om jag tror på den personligen.
Den är ju mer spännande.
Ja, pandemi, trolig.
Väldigt trolig.
Miljökatastrof, också trolig. Om nu inte asteroid är lite miljökatastrof, att jordens magnetiska fält byter plats med varandra, att de magnetiska polerna byter plats, vilket tydligen sker vart 40 till 400 miljonte år, och då är det 100 till 150 år som jorden inte har något sånt här magnetfält som skyddar den från jordens strålning, så då blir det bara som en askboll. Så det är...
Den är ju lite trist också.
Ja, men troligast är väl att vi bara utplånar oss själva med kärnvapen eller biologiska vapen.
Ja.
Muntert.
Ja, men verkligen. Men intressant ändå att du hade funderat på frågan själv.
Jag tror till och med jag gjort stand-up om det här.
Ja.
Ja.
Nästa fråga då. Vad gör dig glad?
Humor gör mig glad. Min käresta gör mig glad. Kassa superhjältefilmer gör mig glad. Böcker gör mig glad. Barn gör mig glad. Och hundvalpar gör mig glad. Pinsamt glad faktiskt.
Ja, men det är en sån där grej man alltid har tänkt på. Man skulle nästan vilja prenumerera på hundvalpar. Att direkt när det inte är en valp längre får man en ny valp som man kan gosa. Men det är känslomässigt svårt att göra det. Men valpar är ju så otroligt härligt. Förutom att de inte har lärt sig kissa och bajsa överallt. Så att det bara...
Ja, men jag tror att det är så vissa influencers gör. Att de tar en valp och sen så när den inte är lika gullig längre så... adopterar de bort den så får de en ny valp.
Ja, det, så,
med tanke på hur ofta man ser de nya valpar i alla fall.
Ja, ja men verkligen. Jo, men jag skulle vilja fundera på en annan. För du har gjort så massa... Alltså, du ligger lite på edgen på grejer. Samma sak som att när man sätter en tiger med ett hakor som hajlar på en bok, då, det finns ju i alla fall en tanke att det här kan beröra lite grann.
Absolut.
Och de sakerna som du går in och pratar om och gör, det är ju inte mellanmjölk liksom någonstans. Allt du gör, vad min känsla är någonting du står för, tycker är rätt eller tycker är konstant fel. Men det är också, du gör det ganska hårt. Du skulle kunna säga så här att jag tycker att vi minskar public service istället för att vi lägger, hur mycket var det, 10 miljarder på det? så kan vi lägga 500 miljoner på en ungdomsverksamhet som får köra lite Radio Uppsala eller något sånt där, så skulle du kanske, det kanske är en bra start att försöka komma där, men du går ju på att nej, men nu bränner vi dem på bål, hänger upp dem, så gör de betalningsskyldiga 7 generationer framåt och strör salt.
Ja, det där var ju ännu hårdare än vad jag är. Men jag är med.
Men du har en bra... Du har, absolut. Nu är det ännu lättare att mötas på mitten på den frågan. Men det jag menar är att hur tänker du kring... När du sitter själv utanför universum, kollar på jorden lite grann och sen funderar på vad är nästa grej? Hur ska du hitta den här edgen i det? Hur ska du kunna slå i det? Hur gör du?
Nej, men alltså jag har ju en lista med saker som jag måste göra. För att jag vet inte riktigt varför faktiskt. För att jag har hittat på att jag måste göra det. Och så har jag varit hela mitt liv. Jag har liksom inte planer, jag har med mål. Så här. Och lägga ner public service är ett bra mål. Och skälet till att jag går ut så hårt med det. Jag fattar ju också att det är ingen som kommer lägga ner public service imorgon. Plöja salt i jorden, det är ju vansinne. Det är ett roligt sätt att formulera sig på. Men jag tar det här extrema ståndpunkten därför att jag vill ju ha en principdiskussion om public service. Jag vill inte hamna i en diskussion om hur många ören hit eller dit verksamheten ska ha, utan jag vill diskutera varför jag tycker den är feltänkt i grunden. Och det kan jag bara göra om jag tar en så ren position som möjligt. Det kan jag inte bara göra, men det blir tydligare då och enklare att förstå. Och diskussionen tror jag skulle kunna bli mer produktiv om även andra sidan kom ut och sa vad som är den naturliga, liksom extrema ståndpunkten på det hållet, vilket är vi ska bara ha public service. Ja, men då kan man ju debattera för- och nackdelar på ett väldigt tydligt sätt. Och det tror jag skulle vara klargörande för väldigt många människor.
Mm. Men hur, vad kan man lära sig av ditt sätt att tänka då? Jag tänker på alla som lyssnar nu och kanske vill ha något företag de vill göra PR för, eller att de vill lyckas bättre på en anställningsintervju, eller att de vill sticka ut på ett sätt. Vad kan man
liksom, lära sig ta av mitt sätt att tänka på?
Ja, men exakt. För en sak du gör, du berör. Sen om folk hatar dig eller älskar dig, det är en annan sak, men du berör med det du gör.
Ja, men det finns några enkla trick man kan ta till. Både för att tänka som jag och för att bli bättre på att skriva skämt. Och det är nummer ett, tänk tvärtom. Om alla säger en sak, vad är tvärtom mot det? Du behöver inte säga den saken högt om du inte vill eller vågar. Jag skulle tycka att det var kul om du gjorde det. Men tänk den i alla fall. Och sen så kan du pröva, för då vet du vad motsatsen är. Det behöver inte vara rätt, det kan vara fel. Men då har du tänkt det. Så det är nummer ett. Och nummer två är reductio ad absurdum. Det vill säga, dra någonting så långt du kan. Alltså om någon säger någonting till dig så här, men jag älskar att grilla korv. Nu kommer jag bara på det, det var ett urdåligt exempel. Men jag älskar att grilla korv, jag skulle kunna göra det hela tiden. Ja, men tänk dig då någon som gör det hela tiden, från morgon till kväll. Och sen så han får inte ens sova. Någonting måste hålla honom vaken, så gör han det. Då blir det ju inte så bra för honom. Han kommer ju må dåligt, antagligen kommer han dö. Antingen av skörbjugg eller av psykos, för att han inte gör annat än att grilla korv hela dagarna.
Sitter urin och avföring och sitter och grillar konstant hela tiden.
Ja, men precis. Och så kan man göra med mycket folk som säger så, men det är väl bra att vi har statlig tv som bestämmer vad vi ska titta på. Okej, men tänk om vi bara hade statlig tv. Då har du dragit det så långt du kan. Ja, och då får du ju liksom en bild av vad händer om man löper hela linan ut med den här tanken. Och i vanliga fall, när man löper hela linjen ut med en tanke, då visar det sig att den här tanken är helt jävla vansinnig. Och då kan man börja skämta om det, eller så kan man påpeka för folk att det här är nog kanske inte så bra. Mm. Så det är mitt svar på den frågan, om det var ett svar på den frågan.
Ja, men jätteintressant. Vi går vidare på lite lyssnarfrågor. Vad är det viktigaste budskapet som man kan lära sig av det här är en svensk tiger?
Det viktigaste budskapet. Det viktigaste budskapet är nog, det är betydligt viktigare att göra gott än att vara god. Och att de som säger att de är goda kanske inte har tid att göra gott, eftersom de går runt och berättar för alla hur goda de är hela tiden. det kanske skulle kunna sammanfatta den där boken någorlunda sån här.
Mm. Vad är Sveriges största hot?
Oss själva. Svenskarna är sitt eget största hot skulle jag säga. Och alla de vansinniga idéer de får för sig och låter sina ledare komma undan med.
Vad tror du om klimatkrisen?
Jag tror på klimatförändringar och att det kommer vara kriser hit och dit hela tiden. Och det vore väl konstigt om människan inte påverkade klimatet alls överhuvudtaget med tanke på hur mycket vi gör. Men det är väl ungefär vad jag tror. Sen om du menar att jag tror att våra politiker i Bryssel kommer lösa det här. Nej, det tror jag verkligen inte de kommer klara av. Därför att de klarar knappt av att knyta skorna. Så att kontrollera en planets hela vädersystem som är extremt, extremt komplext. Nej, jag har svårt att se det. Men man ska inte säga aldrig, kanske.
Ja. Vi går på nästa. Tror du på legalisering av cannabis?
Ja.
När tror du kommer ske? Eller tror du kommer ske?
Vi kommer väl vara sist bland västländerna i det här landet. Men jag hoppas att det sker i min livstid inom 20 år.
Mm. Din livstid inom 20? Ja.
Ja. Jag är 43, så... Jag kanske blir 76 är väl genomsnittet för min åldersgrupp, men 78 och sånt. Mm.
Hur har du blivit så smart?
Det vet jag inte om jag är. Jag har ett läshuvud och jag har läst väldigt, väldigt mycket. Och sen så har jag tänkt väldigt mycket och så har jag fantiserat och dagdrömt väldigt mycket. Och det kan nog förväxlas med smart.
Smarthet.
Ja, men det är jag vet inte om det är det. Alltså, det finns ju olika typer av smarts. Liksom.
Fast det är lite spännande det där också att på det sättet så agerar ju du smart. Och då är det ju att du är smart. Alltså agerar man som en idiot och gör idiotiska handlingar, då kallar ju folk en idiot. Och du gör väl då
det gör
många
jag
tycker det är smarta ja. Handlingar.
Jo, men är det så smart att demonstrera mot sossarna på 1 maj?
Själv, ensam.
Ja, är det så smart?
Nej, det är ju en...
Är det så smart att skriva om
du
massa historia folk bara vill glömma?
Ja, men verkligen. Framförallt det här med 1 maj är ju lite så här att hur hade du sett det på nu om det var så att du satt i rullstol? För att det var någon där som hade lite för mycket test och i det där och gick på dig och liksom tog ett baseballträ och slog sönder dina knän. Och sen fick du sitta i rullstol och du tyckte att det var en liten rolig grej att jag skulle gå mitt i. Men då skulle alla säga så här, Aron, det är du säkert för att höra ändå, men vilken jävla idiot du var. Fattar vad det skulle kunna ha hänt. Och det kunde ju också ha hänt.
Ja, absolut. Så... Jag kanske inte är så smart, men jag kanske låter rätt smart.
Jag kanske låter smart, ja. Sådär, nästa. Tror du på vaccin?
Ja.
Ska du vaccinera dig?
Jag har vaccinerat mig, dubbelt. Men om det här vaccinet, ja, det har stressats fram. Och det är ett jättestort medicinskt experiment. Och det är alla vaccin. Men du kan se att den här överpopulationen folk klagar på jorden nu. Jag tycker ju människor är helt okej. Okay. Så jag tycker ju att det är bra att det föds människor. Och vill inte att det ska födas färre. Alltså bara för att någonting, nej. Så, man ser på mänsklighetens utveckling att när vi börjar uppfinna vaccin, det är då vi börjar bli fler på jorden. Och den där ökningen fortsätter ända fram till runt 1927 när vi uppfinner penicillin och då verkligen tar det fart. Så det som räddar mänskligheten från att gå under i sjukdomar hela tiden, vilket vi gjorde innan vaccin, är vaccin. Så det är väl bra om vi tar fram vaccin som fungerar och använder dem.
Mm. Hur orkar du tala skit från kollegor och journalister?
I perioder gör jag väl inte det. Men för det mesta så är det ju bara som det är. Det är en del av att verka med uttryck. Jag uttrycker mig och andra uttrycker sig på andra sätt. Och ibland uttrycker de sig om mig. Jag uttrycker mig om andra. Och då är det en del av spelet. Och då får man liksom, eller spelet, eller leken. Det är så det fungerar helt enkelt. Då får man acceptera det. När det gäller till exempel svensk media och att de ljuger genom att utelämna saker. Det tror jag inte kommer förändras. Emellanåt blir jag väldigt bitter för att det är så. Med tanke på hur enkelt det vore att lösa. Men det kommer inte förändras och det är ingen idé att förvänta sig att det förändras. Sen att vissa kollegor blir... lite rädda för mig för att jag säger en massa saker som jag tycker alla komiker borde säga om de bara tänkte lite. Det får stå för dem.
Tror du att du kommer ha ett sommarprat någon gång?
Nej, det tror jag inte.
Tror att det, även om du lyssnarna röstar fram dig så?
Så tror jag inte att det blir något. Och vet inte om jag ens skulle säga ja till det faktiskt vid det här laget. Det som du säger, jag har ju en del lyssnare på det jag gör. Och vill jag göra ett sommarprat så kan jag ju göra
det. Du gör ett varje dag.
Ja, exakt.
Sommarprat med Aron Flam. Ja, hela sommaren, ja, varje dag.
Ja, utan musik blir det. Jag kommer inte betala för rättigheterna.
Nej, det är helt rätt. Det här är en fråga som jag ändå valde att ta med. Men jag inser ju att det här är en kanske en 2 timmars fråga. Men du får ju svara på den om du svarar på den. Annars kan du säga pass eller... Säg att en halv mening. Vad är din syn på religion från ett samhällsperspektiv och ett filosofiskt perspektiv?
Min syn på religion. Ja, en del av mig vill ju skämta och säga religion är när du slänger ut Gud och behåller ritualerna. En annan del av mig vet, även om jag själv definierar mig som ateist, att människor är troende djur. Och tar du bort Gud ifrån dem så kommer de hitta något värre. Så jag tror att religion har en plats. Jag önskar att den var lite vettigare, men jag vet också hur ovettigt det skulle kunna bli om den inte fanns. För det finns faktiskt en hel del saker i vissa religioner som är bra och som är bra för människor att känna till. Och speciellt så tycker jag att det är konstigt att ha växt upp i västvärlden där folk inte verkar ha läst gamla och nya testamentet, med tanke på hur mycket av vår kultur som bygger på de böckerna liksom.
Vad för saker tycker du är katastrofalt dåligt i religionen då?
Ja, alltså att det är grupptänk och att det bygger på just tro som inte är att veta utan är tro. Så då gäller det att man slussar den här enorma kapaciteten för tro som människan har in i någonting som inte är allt för negativt. Kanske till och med positivt. Annars så blir det inte så bra. Men för många människor och många fattiga människor så tror jag religionen är det som håller dem vid liv. Och att ta ifrån dem det är inte schysst.
Nej. Hur ser framtiden ut för dig? Vad händer?
Ja, jag ska skriva den här boken om processen av Aron F. Det vill säga mig. Och sen så ska jag väl antagligen, för det är ju, nu börjar ju inofficiellt valåret 2022, börjar ju här i september. Alltså du kommer ju se... Vänstermedia kallar allt från liberaler för Breiviks och högermedia kallar allt från centerpartister och vänsterut för rödgrön röra. Det är lite olika i typen av förolämpningar de använder. Och då ska vi väl helhjärtat satsa på att lägga ner public service, tänker jag, härnäst.
Spännande.
Ja, får se hur det går.
Ja. Hur tror du bara där? Hur tror du valet kommer gå nästa?
Nej, men jag tror att det blir ju... Det kommer inte bli bra det här. Utan, nej, antingen så sitter den här regeringen kvar i någon sorts vänsterskit. Eller så får vi de andra som inte är så mycket bättre. Nej. Så är det med det. Det är därför min grundinställning är ju att vi ska ge mindre pengar till staten. Överlag. För att, jag menar, du och jag, vi kanske inte kan ta hand om våra pengar. Men det är ändå dummare att ge dem till politiker som verkligen inte kan ta hand om våra pengar.
Nej. Och jag vet också att du driver din podd på att man stödjer dig.
Ja, så är det.
Ja. Berätta lite grann. Om det är så att man vill stödja dig och vill att du ska fortsätta skriva tigerböcker och komma ut med avsnitt och fortsätta vara en röst där ute. Vad gör man?
Ja, då antingen så går man in på min Patreon, Aron Flam, och stöttar mig med valfritt belopp varje månad.
Jag lägger länk till det här i bion också.
Jätteschysst. Eller så swishar man mig på 0768943737, tror jag att det är. Eller så kan man donera...
Skattas det?
Det skattas, ja. Tyvärr. Är det så att man måste skatta på alla inkomster på det sättet i Sverige? Trots att jag försökte argumentera för att det här egentligen är en gåva, eftersom jag ger ut allt jag ger ut gratis. Och sen får folk betala om de tycker det är bra. Eller om de bara tycker jag ska fortsätta även om de inte tycker att det är bra.
Det kan ju vara ett arv kanske. Det är väl skattefritt.
Ja, precis. Men nu är det ju mikrodonationer. Det är väldigt många människor som skickar bara de 50 lapp sådär. Och det uppskattar jag mycket. Att jag får fortsätta verka. Och jag kommer fortsätta så länge som folk fortsätter stödja mig, helt enkelt. Och ja.
Då kan man swisha och sen så kan man gå in på Patreon.
Ja, eller köpa en t-shirt eller en mugg. Kan man ju göra.
Ja.
Med krossa socialismen eller your feelings are hurting my thoughts.
Ja, det finns för alla smaker. Det är inte för farmor, inte mormor. Och...
Ja, du får ge mig din adress och skicka över den sen.
Men du, stort tack att du kom hit, Aron Flam.
Tack så mycket. Fram Gang Spotty with Alexander Prelleros.
Hold up. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.